hemma i arbetsrummet och spela in för och efter snacket. Så om kvaliteten skiljer sig jämfört med inspelningen med gästen, så förstår ni varför. Mycket jobb och mycket invandring gör tiden är knapp och jag vill få ut avsnittet nu. Så det här är ett kanonavsnitt. Mikael Nya Nilsson är gäst i detta avsnitt. Jag ska inte prata så mycket nu, men det jag och Mikael snackade om var hans uppväxt och kontakten med innebandyn i unga år. Hur kom det sig att bli Lillån och varför är den klubben så speciell för honom? Vi ägnar en del tid åt hans år som tränare i Örebros damer i elitserien, som var en ganska tung säsong kan man säga. Vi pratar även om cancerbeskedet och vägen tillbaka. En jäkligt stark historia får jag säga. Givetvis blir det gnällbänken, snack om Division 2 och även lite prat om Lillåns säsong i Division 1. Vi berör också framtiden för innebandyn Örebro och eventuellt SSL-spel. Och varför kallas han Nya?
Ålder?
34.
Familj?
Ja, min far i Linköping som bor med sin sambo och syskon. Två helsyskon och en halvsyster.
Bor?
I en tvåa på Gustavsgatan i Örebro.
Utbildning?
5 år på universitet, idrottslärare och engelsklärare för gymnasiet.
Arbete?
Jobbar på Örebro folkhögskola. Framförallt med fritidsledarutbildningen och utbildar fritidsledare.
Största innebandyupplevelsen?
Ja, det måste vara derbyt mot IBF Örebro när vi avgörande matchen fullsatt idrottshus gick upp i Allsvenskan var det ju. Vann det derbyt med 4-3 kanske. Jimmy Eriksson, kung, 2-målsskytt.
Bästa spelaren du spelat med?
Oj, får jag bara välja en? Det finns många.
Ja, som du vill.
Alltså Jocke Lundberg så här på nya tider, det är så galet bra kille. Sen kan man inte med alla år jag spelat för Marcus Alpstam, så måste man nämna honom.
Måste du? Han blir så kaxig om du säger det nu.
Men då tar jag bara Jocke Lundberg.
Bästa eller värsta motståndare du sett på?
Värsta var ju, alltså måste jag nämna Växjö i Allsvenskan. Vi var nere och mötte dem. Riktiga grisar. Det var alltså minst NHL-stuk liksom på spelet. Det var skitsnack. Det var fula tacklingar efter avblåsning. Och jag fattade ingenting vad de gjorde fel. Och jag har ju sett dem nu i SHL med. De kör upp samma stuk. Så att, riktiga grisar. Och samtidigt, jag vet inte om innebandyn ska gå den vägen med som NHL med skitsnack. Jag tycker kanske inte det är rätt väg, men... Och kanske också det bästa lag. Jag mötte dem då i året när de gick upp. Var ju fantastiska. Krossade ju allt serien. Linköping mötte vi också det året de gick upp i SSL. Också. Ja, men outstanding i serien.
Om du nämner någon spelare då? Bästa eller värsta du sett på? Är någon du kommer på?
Värsta blir väl han Ros. Någon av bröderna, jag vet inte vem av dem det var. I Växjö. Bästa spelare stött på, jag kan ju nämna min vän som inte satsade så mycket, men Peter Hirschman har ju både spelat med och mot, och en fantastisk spelare.
Någon medalj du värderar extra högt?
Jag har ju varit med ett par seriesegrar med Lillån. Vi har ju varit lite upp och ner under många år. Då kom vi 4 till slut, men i AJSM som det hette när jag var yngre, då hade vi ett riktigt bra lag med Vidingsjö som jag spelade med, och ja, det var den klubben jag gjorde flest år med i Linköping. Då var vi riktigt nära. Vi åkte ut i sadden mot Jönköping. De hade Kalebsson, Per Svensson, bröderna Bjälestam och Johan Andersson. Johan Andersson gjorde väl 4 eller mål eller något och avgjorde i sadden med 7-6.
Har du något motto, och i så fall vad?
Mottot som jag brukar försöka leva efter, både innebandymässigt men även i övrigt livet, det är väl att man kan aldrig göra mer än sitt bästa, men det kan man alltid göra.
Vad läser du?
Mycket deckare. Gärna på engelska. Just som engelsklärare är det bra att försöka hålla det vid liv med, men mest deckare.
Vad lyssnar du på?
Oj, allt möjligt. Mycket hårdrock, en del svenskt, gillar Peter Mark bland annat. Van Morrison tycker jag är fantastiskt bra. Lite Springsteen, rock och även AC/DC och sånt. Jag tror jag valde den till min intro-låt eller uppvärmningslåt här, någon AC/DC-låt.
For Those About to Rock.
Ja, fantastiskt låt, mycket bra.
Lyssnar du på podcast?
Nej, jag har lyssnat på typ 2 tror jag. Men det var Albin var väl den andra, så att extremt sällan tyvärr. Men den här kommer jag definitivt följa.
Har du deltagit i en podcast tidigare?
Aldrig. Det här är första gången. Så mycket spännande. Det ska bli kul.
Så då, Micke. Välkommen till podcasten.
Tack så mycket.
Hur är läget idag? Vi hade ju match igång i Fjugesta bollhall.
Ah, det känns mycket bra. Skön seger mot gruppen. Var väl ingen jätteutmaning kan man inte säga. Men alltid skönt att åka ut och visa hur innebandy ska spelas ut på landet.
Ja, vi lämnar det där här och så pratar vi lite grann nu. Vi... Välkommen då Mikael Nya Nilsson, och jag måste svara på en gång, varför kallas du Nya?
Ja, det är en bra historia. Jag tror jag i alla fall pratat med 3-4 personer i den här stan som hävdar att det är de som ligger bakom smeknamnet. Så jag får berätta min version av det nu. Det är ju ändå ett par år sedan. Men jag flyttade hit 2001, måste det vara, sommaren 2001. Spelade innebandy i Linköping. Hade precis blivit värvad till en Division 2 förening där. Då Division 2, då var ju Division 1 för dem. Ungdomar som lyssnar som inte kommer ihåg det. Men IBK succé och skulle spela där. Men var samtidigt sugen på att lämna Linköping, söka mig till något nytt. Så då bestämde jag för att börja plugga, och idrottslärare var väl något som jag ville bli. Och hamnade då här i Örebro, där jag sökte den här idrottslärarutbildningen då. Och då var det så att han som var tränare i succé då, Johan Viggur, hade varit tränare i Närke här tidigare och hade lite koll på Örebro innebandyn och kände väl lite folk här. Så han sa att men du, Lillån är ett bra lag för dig. Där ska du spela. Ja, det lät väl bra tyckte jag. Hade ju inte sett mycket erfarenhet liksom av spel på den nivån, utan jag gjorde väl min sista säsong i Linköping, tror jag spelade i Division 3 med Vidingsjö. Men då fick jag nummer och fick kontakt med Roger Rynning, som jag tror var ordförande i föreningen då. Så att vi ordnade så jag skulle spela i Lillån, och så hade de någon teambuilding-helg under sommaren innan jag ens flyttat upp. Där de skulle cykla ut till Kilsbergen. Det var en regnig dag, kommer jag ihåg. Men jag skulle cykla ut till Kilsbergen och ha lite teambuilding-övningar med laget. Så att jag tog bilen upp och åkte hit och skulle vara med den här dagen. Problemet var att ingen visste vem jag var egentligen. Tränarna visste knappt vem jag var. Jag hade ju pratat med ordförande och Roger. Så att på den här liksom infon inför den här teambuilding-helgen, så var vi indelade i matgrupper. Och då stod det bara i någon grupp där, Lillen, Erik Bergström, nya killen. Och då var det givet. Sen vem det var som snappade upp det och tyckte att den här killen ska vi kalla Nya, om det är Peter Bjur, Mikael Ian, Christopher Theus eller vem, jag vet faktiskt inte. Men det var så det kom sig. De var snabba att hugga på de här grabbarna i alla fall. Så att 14 år senare så får man heta samma sak.
Jag har alltid undrat att nu fick jag svar. Det är ju grymt skönt att få veta. Men vi går tillbaka, långt tillbaka i tiden.
Mm.
Du är född när?
1980. 28 november, skön kall höst.
Snart 35 då, man då.
Ja, det får man säga. Jag sa 34 förut, men det känns skönt att vara 34.
Och du kommer ifrån?
Från Linköping. Uppvuxen.
Och jag går gärna in på idrotten direkt, eftersom det är den vi pratar om. Men vilka idrotter sysslar du med när du var liten? Och vad är det då, klassiska fotboll? Eller?
Ja, det är ganska, jag höll på med väldigt mycket idrott. Fotboll var väl det jag började med direkt. Farsan var gammal lagkapten i BK Kenty, tror jag. Har till och med en Kenty tror jag på mig idag faktiskt. Han var gammal lagkapten i Kenty, så man ville ju ta efter honom. Så när jag var 5 år började jag spela fotboll. Och sen testade jag på många, många olika idrotter. De jag fastnade för mest var kanske vanlig utebandy. Bordtennis spelade jag väldigt mycket. Och så. Men började väl spela innebandy egentligen när jag var, jag kan ha varit då, 12 år eller något. Sen var några i klassen som skulle börja lira i en förening som heter Haningekamraterna. Så här en liten förening. Så där började jag spela. Och tyckte att det var fantastiskt roligt. Jag är alltid, alltså lagidrott, finns något särskilt med det. Och ändå...
Fastnade du direkt på innebandyn eller var det du spelade flera sporter eller?
Ja, jag höll på med flera sporter. Framförallt då från 12 till 15-16 så var det väl innebandy, fotboll och bordtennis. Jag tror jag var 15 när jag slutade med bordtennisen och jag var 16 när jag lade med fotbollen. Så från 16-17 års ålder där så var det väl egentligen bara innebandy. Sen har jag spelat lite golf och ja.
Men vad var det som gjorde att du valde innebandyn då?
Det är någonting som jag tar med nu både som lärare men tränare som jag tycker med. Det var framförallt ledarskapet skulle jag säga. Fotboll var nog alltid nummer ett när jag var yngre. Var väl ingen superstjärna men ändå ja, men hyfsat duktig. Men var en av de här som var galet sent in i puberteten och var ju huvudet mindre än alla egentligen. Så när man var 15 år där gick i nian så ja, alltså muskeltillväxt, snabbhet, styrka det fanns inte där. Och då hängde man ju naturligt inte med även om kanske spelförståelse och sånt var där. Och då vet jag, det var någon sommar vi åkte på cup till Danmark och jag fick inte spela någonting egentligen och hängde kvar och spelade klart den säsongen men spelade inte så mycket matcherna, kom in något inhopp och sådär men tyckte inte att det var så roligt utan innebandyn där hade vi en annan policy i den föreningen att där spelade alla lika mycket som var ner och träna och ja, alla hade samma möjligheter att utvecklas. Så att ja, det var det som gjorde att jag fastnade för innebandyn.
Och om vi pratar då om din bakgrund, du pratar om Haningekamraterna. Det ser man här på din licenshistorik. Jag har den här framför mig. Ja. Haningekamraterna IBS Linköping. Mm. Det är din moderklubb då?
Ja.
Och du var där, har stått i 93 och sen 96 bytte du till Vidingsjö. MOIF, jag vet inte vad det står för.
Ja, MOIF, motions- och idrottsförening.
Ah, okay.
Vidingsjö är väl mest känd för ett extremt jobbigt löpspår där man gjort några försäsongsträningar. Alltså 96 började där då?
Ja, licenshistorik.
Jag kanske gjorde så många år i Haningekamraterna.
96-09-18. Det finns.
Ja, då stämmer det. Ja, nej men sen...
Vad var Haningekamraterna? Det lät som en trevlig förening. Var det en mindre förening eller vad var det för typ av...
Oj, det är... jag tror... Alltså det var mer... Det känns, min känsla nu kan jag säga, det är nog att det var mer ett lag, några som tyckte att men här ska vi ha... ett folklag. Vi var ett gäng som var intresserade av att spela innebandy och det var någon kompis som drog med mig. Ingen aning om det fanns fler lag i föreningen, om det fanns några seniorlag eller någonting. Vi var ett gäng som tyckte om att spela innebandy och lira upp och vem som startar föreningen. Så här, det kan jag faktiskt inte.
Men då, vi pratar om Vidingsjö, för där var du ändå innan du flyttade hit så att säga. Yes. Vad är det för förening då?
Vidingsjö var en fantastisk förening tyckte jag som håller på med många olika idrotter. Legenden Bio Rös var den som drev innebandyn där hemma. Och vi var många kompisar från skolan och från den delen av stan där jag är uppvuxen, Ekholmen, Vidingsjö, Berga. Så att vi var ett bra gäng. Framförallt några äldre som var väldigt drivande där. Och hade ett, alltså på den tiden ett A-lag som spelade i division 1. Och ja, några riktigt bra ledare med Stävsjö och Michel. Ja, en fin förening faktiskt.
Var det där du utvecklade din spelförståelse, taktik? Var det liksom där du la grunden eller?
Jag var alltid, alltså jag var aldrig någon... När jag var yngre, när jag var där 15 så där, jag var ju inte någon stjärna innebandymässigt kan jag säga. Jag vet, vi hade ju två distriktslags samlingar då med, ett man var 15, ett man var 17 och om det 16-18, men jag var inte uttagen, jag tror inte jag var nära, jag var uttagen när jag var 15 eller 16 där. Men som sagt, alltså om man ser det mottot vi pratade om förut, att man alltid ska göra sitt bästa. Jag var nere och gjorde så gott jag kunde alla träningar och till slut så utvecklar man väl någonting. Och har man det inte liksom med att kunna göra golvsoros eller ha ett direktskott som Alpstam, så får man väl slita för att bli bättre. Och bra ledare som såg det och var med och utvecklade. Så jag tror att jag var med distriktslaget sen när jag var 18, men på gränsen så där. Jag spelar väl någon tredje eller knappt det. Lina egentligen.
Du var där fram till då vad man säger 2001. Mm. Och sen är det en klubb emellan Vidingsjö och Lillån i BK Succé. Det är knappt 2 månader.
Ja, ja det var, jag fick ju ta steget upp och börja vara med och träna med A-laget i Vidingsjö där. När de låg i division 1 och sen åkte de ner i division 2 tror jag. Och gjorde väl min A-lags egentligen min första A-lagssäsong där när jag var, kan vara då 18 år eller något och var med i division 2. Sen åkte vi ur division 2 det året. Det var förut det året för vi gick bra i SM. Så vi hade ett riktigt bra ungt lag faktiskt. Mm. Som gick bra i SM, men när det kom till seniorinnebandy så hängde vi inte riktigt med.
Hur långt kom ni där då i junior SM?
Ja, det var då vi förlorade i semifinalen. Ja. Nej, så att vi åkte ur division 2 till division 3 där. Men då, och det var ju det ungefär som division 2 här nu, den lokala serien. Så jag gjorde en säsong där samtidigt som jag gjorde civilplikt, var flygplatsbrandman. Så var jag var lagkapten där då i våra division 3-lag. Men sen så hade de väl fått, tyckte de i BK Succé som spelade i division 2 då tror jag. Att ja, jag blev värvad dit och skulle spela där över sommaren. Så att i slutet på säsongen så skrev jag på kontrakt, men skrev väl också in i kontraktet att om jag flyttar för att börja plugga så får jag bryta det. Så det var därför jag gjorde en stenhård försäsong. Spelade, det fanns några riktigt bra spelare där, Daniel Sebro, Lugga och några så det, lite äldre lag. Mattias Viggur som spelade i Jönköping och så här lite var där då. Men det blev aldrig några matcher utan fick hänga i spåret med grabbarna.
Och då blev det då flytt till Örebro. Och då ska jag fråga varför, men det nämnde du lite snabbt nu precis.
Ja, nej men 20 år, livet i Linköping gick lite runt. Jag jobbade inom äldrevården, bodde ihop med några kompisar och var väl en del ut och svira på helgerna, lite innebandy under veckorna och någon match och sådär. Jag var sugen på något nytt helt enkelt. Jag kände att livet gick lite i stå. Och då ett sätt att komma iväg är att börja plugga.
Och så valde du Örebro?
Och då valde jag Örebro.
Varför då?
Det är en bra fråga. Jag insåg att vad vill jag göra med livet? Jag insåg att jag vill jobba med människor. Det hade jag lärt mig inom äldrevården. Att det var ett fantastiskt yrke som alla borde få testa på. Och jag har alltid älskat idrott. Så jobba med människor och idrott. Då blir man väl idrottslärare, tänkte jag. Och då hade de ju GIH. De mest berömda idrottslärarutbildningarna var Stockholm och Örebro. Stockholm tänkte jag inte flytta till det. Det är för stort och sådär. Örebro kändes ganska nära. Men ungefär som Linköping.
Och du nämnde att du hade en kontakt som hade varit i Närke.
Ja.
Men han föreslog Lillån. Var det då Närke var på nedgång så att
Närke,
säga?
Exakt. Närke spelade, året jag flyttade hit så spelade ju Närke i elitserien. Så de gjorde ju sin sista säsong där. De åkte ur det året. Och vi i Lillån, det var året som vi vann serien. Och var extremt nära att kvala upp. Vi vann serien, mötte Skellefteå, vann hemma med 3-2 eller 4-3, udda målet hemma, ledde borta, nej det var oavgjort borta, men de gjorde mål med, ja vad kan det varit, en minut kvar, eller tog de ledningen med ett mål då. Så det blev sadden, galen sadden, sådär, jag vet vi hade mycket lägen, Pegelius missade några, jag hade ett skott i ribban bland annat, vet jag. Så det var nära. Sen vet jag inte om Lillån som förening hade varit redo att ta steget upp i elitserien. Men det är klart det hade varit kul att få gå upp där. Sen ska man erkänna, jag var inte jättetongivande den säsongen. kan jag erkänna.
Du bara säger det. Alla har glömt det nu nästan. Det är bara att säga att du var bäst i laget.
Jag vet att jag spelar mycket. Jag var väl kanske 6:e, 7:e för att spela en del. Men spelar mycket med Kristoffer Östberg och Marcus Alpstam. Jag skulle inte ha boll i den linan kan man säga. De kom väl 1 och 2 interna poängligan. Om jag inte missminner tror jag gjorde 2+2. Jag brukar säga det i alla fall. Men jag var nöjd. Jag hade aldrig spelat till Genet förut. Så jag var nöjd att få vara med och spela. Och gjorde så gott jag kunde på träningar och matcher.
Men om vi inte har sagt det så i tiden ligger vi 2001 när du flyttar upp.
2001, exakt. Mm.
Och där, du har ju varit trogen Lillån 2001 fram tills idag kan man säga. Ja. Rent i klubben.
Ja.
Över alla de åren.
Yes.
Vad liksom har, när man börjar en klubb så är man där ett par år, sen börjar det växa på en att man är Lillån, eller man är just den klubben. Vad har Lillån liksom betytt för dig genom de här åren nu?
Oj. Lillån kan jag säga har betytt att jag är kvar i Örebro idag. Otroligt mycket, både alla människor som har träffat, som har spelat tillsammans med, alla olika människor som jobbat i och runt föreningen, allt från Lasse Rosen som från början åkte med och bredde mackor och fixa allt, och liksom där, Kent Strömberg och de som var ordförande och drev föreningen när jag flyttade hit, fram till där det har blivit idag med alla som jobbar kring föreningen och alla tränare man mött, alla spelare och alla vänner man har fått som har gjort att det är därför jag stannar. När jag var klar med studierna, jag läste mitt sista år i Manchester, så skulle man flytta tillbaka och skulle skaffa ett jobb, och då var det Örebro eller Linköping. Men jag tror dels ordnade sig bra, jag fick ett erbjudande om ett jobb, Peter Skogsberg ringde och tyckte jag skulle komma och spela innebandy med Lillån igen, och då var det ett väldigt, väldigt lätt val egentligen.
Om det är mycket här nu, man förstår att du har starka känslor för Lillån, men om jag slänger ut så här tre ord som beskriver Lillån.
Familjekänsla, gemenskap och vinnare. Var det första tre jag kom på?
Det är bra. Ja, men det ska vara det. Och du har idag, kan man säga, liksom lämnat Lillån.
Mm.
Du var ju fram till försången, och nu är du i Koffen på heltid, kan man säga.
Ja.
Men du brinner fortfarande. Du har ju liksom Lillåhjärta, det vet ju alla att du har.
Det har jag faktiskt. Det är ju, även om jag står där som spelande assisterande tränare i KFM, så jag håller koll på hur det går för Lillån, så kan jag säga.
Sista säsongen så var du ju ledare i division 1. Varför lämnar du efter förra året?
Men nu börjar man ju bli lite till åren här, kan man ju säga. Jag ser nog en... Jag har ju lite olika tränaruppdrag bakom mig från jag var väldigt ung egentligen. Känner väl att jag vill spela. Jag vill hålla igång liksom något eller ett par år till. Dels för att jag tycker det är fantastiskt roligt att spela innebandy fortfarande. Men också för att man behöver röra på sig. Och jag vet att jag kan vara lite lat om man inte har träningstider. Att jag behöver, nu kör vi liksom. Träning onsdag 19 till 20:30. Ja, men bra, då tar man sig alltid ner. Det här att ligga i soffan och sen bara, jag borde gå ut och träna. Nej, kanske inte nu. Och så att dels hälsobiten och förröra på mig. Men också som sagt för att det är kul att spela. Jag kan inte, så gammal är jag inte, även om det känns som det ibland. Och det blev, säger så här, att förra året så kombinerade jag ju spel i KFUB med att vara tränare i Lillån. Men det blev innebandy 6 dagar i veckan, 8-9 pass i veckan. Plus att jag hade distriktslaget där under hösten. Så att det blev lite mycket. Jag kände också i år att ta det lite lugnt en säsong i alla fall, så får vi se om vi kan växla upp sen igen efter det här året. Det vet man aldrig.
Nu har vi liksom gått in nästan uttid, men vi backar tillbaka lite grann och så pratar vi om säsongen 2011-2012. Det hände lite tidigare, men vad hände då?
2011-2012, det var året som jag tog över ÖSK, antar jag.
Precis.
Det är alltid, har man varit där så många år så är det svårt att hålla koll på säsongerna.
2011-2012 blev du huvudtränare för ÖSKs dam och elitserien.
Ja. Det som hände var att säsongen innan, så en gammal tränare och vän, så Peter Bjur, hörde av sig och undrade om jag kunde vara ansvarig för fysbiten för ÖSK när de hade tagit steget upp i elitserien. De klättrade ju snabbt genom systemet division 2 och division 1 upp i elitserien. Och då ville de väl göra en extra satsning på fysen med försäsong och även att jag var nere, ett pass i veckan och höll i fysträningarna. Under den säsongen så, den biten fick man in en fot i föreningen och i slutet på den säsongen så fick jag förfrågan om jag var intresserad av att ta över som huvudtränare helt enkelt i ja, för damerna. Och då var man väl lite i valet och kvalet, men Lillån, då var vi i det läget att vi låg i division 1. Det fanns Allsvenskan och SSL över och jag kände väl att jag har gjort ganska många säsonger på den här nivån. Och blev väl väldigt smickrad och fantastiskt med en ny utmaning. Och att tacka nej till ett elitserietränaruppdrag, det är sånt som kanske aldrig kommer igen. Så det kände jag att det måste jag hoppa på. Och frågade min goda vän och KFUM-legend tänkte jag säga, Henrik Harrison, om han ville vara med mig där. Så att vi tog an den uppgiften. Sen om det var rätt eller fel kan man diskutera så här i efterhand. Men,
om vi bara pratar lite grann om ÖSK som lag. Så, som du sa, de klättrar ett fort och de vann Division 1 Västra 09-10 och kvalas upp. Och sen då Elitserien 2010-2011 och då landar de ju, om man nu ska prata, de landade precis ovanför strecket den säsongen. Det var ju liksom inte så att de var mittenlag, utan det var ju 2 poäng tror jag, marginal någonting i den stilen. Så det var ju inte så att de var... Vet du varför tränaren lämnade som var ansvarig då? Eller?
Nej, det vet jag faktiskt inte riktigt. Jag fick förfrågan från ordföranden där. Så att... det har jag inte riktigt koll så. Men samtidigt har man varit med i ett lag ganska länge, så kanske de söker något nytt. Och,
en ny röst. Och som sagt, du var huvudtränare. Henrik Harrison var assisterande. Gick ju inte så bra. Om vi nu ser till, jag har ju tabellerna framför mig. Det säger jag inte alltid allting, men 26 matcher, 6 poäng. Det var tungt det året.
Det var jättetungt. Det var alltså, på många sätt ett lärorikt år, ett väldigt roligt år måste jag säga. Men det var en hel del sömlösa nätter för att försöka få ordning på det. Man kan prata om många orsaker och anledningar och förutsättningar som vi hade.
Det är väl de jag är intresserad av att höra lite grann vad du själv har. Alltså, det finns ju många anledningar att det när det går tungt. Liksom. Ja. Vad är det som du nu efter? Nu är det några år sedan. Liksom. Är det någonting du säger som var det här, eller de här sakerna, var det som...
Om man ska se orsaker som jag som inte är mina egna innan, för jag gillar inte att skylla på annat, utan som tränare och som människa så har man de förutsättningar som man har och då får man försöka göra det bästa med det. Problemet som vi hade för mig var att det var en del ganska tongivande spelare som hade slutat. Vi fyllde på med en del intressanta namn. Men vi hade en trupp när vi började säsongen på 11 utespelare. 2 målvakter. Några som droppade av under året. ÖSK hade ett lag i division 1. Försökte hitta ett samarbete där. För de hade gått upp med. Men alltså, hade lite för tunn trupp så kan man tycka. Och just att vi hade några avhopp och någon som... var gravid och fick barn och sånt, som är fantastiskt, men det var inte de bästa förutsättningarna så. Sen som sagt så det var de förutsättningarna som gällde, och jag kan ju se tillbaka och se på det jobbet som framförallt jag var ansvarig för då, men det är ju upp till oss som tränare att få ut det mesta möjliga av truppen. Vi var nära några matcher på hösten. Det var då vi tog våra poäng också. Och det är inte otur, utan det är ju en oförmåga att få med sig poäng när man förlorar med uddamålet. Oförmåga att spika en match när man leder med ett i slutet. Så att vi tog väl våra 6 poäng under hösten där. Med tur eller med bättre, bättre handskat av oss, så hade vi kunnat ta med oss mer poäng. Och då hade det kunnat finnas ett annat driv inför våren. Nu som sagt blev det istället att vi tappade av de här 11, så tappade vi spelare under våren som inte var med. Vi fyllde på med Division 1-tjejer som gjorde ett fantastiskt jobb och var med och slet och bidrog. Men rent spelmässigt så fick vi det inte att stämma tillräckligt bra, så att vi räckte till. Jag vet, vi hade någon så här skön... Vi fick ett inslag på sporten. Vi förlorat med 19-1 mot Rönnby. Jag har aldrig känt mig så maktlös i hela mitt liv. Det var bara ras, och de kom och de fantastiskt tränade och de bara sköljde över oss våg efter våg. Och vi försökte hitta några saker vi kunde göra, men det gick inte. Då, ja.
Men ni var kvar i säsongen, båda två?
Det var vi. Vi tog in, vi hade någon liten, något litet halmstrå i slutet. Och vi var, ja, det är så, förlorar man och förlorar så försöker man med så mycket som möjligt som ledare. Man försöker hitta nycklar för att lösa det. Jag kände väl i slutet att, jag vet inte vad vi ska göra. Vi hade inga nycklar kvar längre. Så då pratade vi med Roger Rynning som kom in och stötte upp och hjälpte till lite. Jag hade även, också en period så hade vi Niklas Lihagen och spelaren var inne och skulle styra lite i powerplay med hockeyinfluencer. Om det är några innevarande tränare som lyssnar på det här så kan jag säga att det kanske inte är det första ni ska ta till. Inget ont om Niklas Lihagen, fantastisk.
Eller hockeyspelare.
Men samma rörelsemönster och grejer och sånt som man jobbar med i hockey tror jag inte alltid är applicerbara på innebandyplan.
Men du sa att det var lärorikt, ett lärorikt år ändå.
Oh ja. Nej men alltså,
på vilket sätt då, vill jag fråga?
Nej men det här, det var nog första gången, jag också, jag tror första gången som jag hade huvudansvaret så för ett lag, förutom när jag var juniortränare någon gång eller för något pojklag hemma i Linköping. Då var det jag en kille till som höll i det. Men, ja, men det här med möta människor, man läser litteratur om ledarskap, jag har en tanke kring teoretiskt hur ledarskap ska utövas och sen måste man alltid anpassa det efter, liksom, i praktiken. Det går inte bara att säga, ja, men så här tänker jag kring det. Jag tycker vi gjorde mycket, mycket bra, jag och Harry, men alltså det här med att möta människor och att lära känna hur man får igång olika typer av människor tror jag är väldigt viktigt. Det går inte att ha en, det här är min ledarskapsfilosofi för alla, utan den här individuella biten vet jag att det tror jag lärde mig mycket det året. Och kan väl se när man ser tillbaka att just det, den där situationen hanterar vi inte perfekt. Och det, tyvärr så kommer ju det är ju människor man har att göra med och jag vet att det finns väl de från den tiden som inte är helt nöjda med det vi gjorde. Men det lär man, både dem och man själv lär sig mycket av det.
Det är ju svårt att göra alla nöjda också när man har en lagidrott. Det går ju inte.
Ja, det går, och kanske inte alla nöjda, men hur man hittar, alltså att hitta nycklarna för att få ut max av alla. Det tror jag är en grej. Och ja, men lite tankar kring hur man coachar och träningsupplägg och sådär. Vi hade ju, det var också, vi hade en tanke, fysen är ju viktig och det var viktigt. Jag kom ju som fystränare och det skulle vara krav på fysbiten. Det här är ju, och då var det bara, men nu ska det vara ordning, det ska vara krav. Man spelar inte om man inte springer det här på BIP-testet. Så har man en trupp på 11 spelare och så inser man, det är ju 3 som inte springer. Och det var inte bra, det var ju 10 eller något tror jag egentligen som, jag tyckte det var väldigt låga krav för att spela elitserien. Så tänkte, det här måste ju alla klara. Men alla sprang inte riktigt det som vi hade tänkt. Och då står vi inför valet, hur gör vi nu när vi verkligen har sagt det här då? Och de som vi skulle fylla på med, om man nu hade tagit bort dem från truppen, så då hade de ju inte... då hade vi fått fylla på med sådana som kanske inte alls höll egentligen för elitseriespel. Och det gör man, frågan om man gör då om man inte springer 10 på BIP-test kan vi diskutera. Men vi hittade, för att försöka behålla ansiktet så gjorde vi om det till syreupptagningsvärde och Cooper-test, så fick de springa det och då lyckades ju alla komma över det värdet som var på något sätt. Jag vet inte riktigt om det, hur det var. Men det var det första misstaget. Nu är det här och sen måste man på något sätt, som ledare, säger du någonting så måste du kunna stå för det. Och vi trodde vi skulle kunna stå för det i början där, men Det föll lite, får man väl säga.
Och man åkte då ur såklart. Sen vet jag inte om de finns kvar då.
De har dragit igång något nu tror jag igen. Vi hade en reunion här för några veckor sedan.
Jaha, okay.
Och då var det några som pratade om att de är igång vid någon division 3 tror jag. Det finns ett damlag i ÖSK igen. Ja. Sen vet jag inte om det är ÖSK Ungdom eller ÖSK, det ska låta vara osagt. Men det finns ett damlag där någonstans. Så jättekul.
Det är skitbra.
Ja, det behövs fler damlag.
Vi behöver fler lag överlag, i både här och damserien.
Ja, exakt.
Så vi får och ungdoms. Många serier under liksom.
Absolut. Så det är jättekul.
Och det är väl här vi ska komma in lite grann på när du spelar. Du spelar fortfarande innebandy då.
Ja.
Du gick ju ner då, alltså för att satsa fullt ut på att vara tränare.
Ja.
Och så, men du vill spela innebandy, det är svårt att låta bli.
Jag håller i klubban, så att då blev det ju det laget som vi mötte nu. Vasahus gjorde jag ju 6 matcher i, kanske, jag vet inte hur många det blev. Men några matcher där för att ändå få spela. Det är ju, jag menar, så att vara ett lag, att vara ett gäng grabbar som träffas, umgås och spelar innebandy ihop.
Men inte tränar.
Men inte tränar i Vasahus. Men det passade ju mig perfekt då. Då var ju det fantastiskt bra faktiskt. Att, men de tränar inte, då kan jag... Då kan jag vara med och spela de matcherna jag kan. Så det passar väldigt bra. Men sen...
Det var gamla kompisar också, många av dem som du spelade med då.
Ja, men det var ju de som man hade spelat med, Lillon, Lillen, Dennis, Mange Larsson, Jimmy Haglund. Ja, det var ett bra gäng som spelade där. Och alltså, jag vet att det snackas en del om Vasahus och sådär och hur de är. Och det,
Aftonblad skriver om dem.
Aftonblad, ja exakt. Men vilket, fantastiskt skönt gäng. Och det är ju alltså att de inte tränar och ändå går in och vinner serien. Det är bara upp till oss andra och bevisa. Och det kan jag lova att det är 28 november tror jag. Då äntligen ska jag få vara med mot Vasahus.
Du har ringat in det i kalendern alltså.
Jag missade båda matcherna förra året, helt knäckt. Men nu ska jag få med möta dem. Ska slå en tunnel på Lillen.
Lillen faktar sig.
Jag har aldrig slagit en tunnel i hela mitt liv, så det kanske inte kommer.
Men du, vi sa att du är trogen Lillon. Och det var du också ju, för att du gick tillbaka till Lillon där på våren, va?
Ja, det blev ju så. Jag kommer ihåg när jag hade ju kontakt med, det var Micke Allén och Grana kom in och Peter Bjur som var tränare då. Jag hade ju lite kontakt så under året. Och då vet jag när jag satt i idrottshuset första derbyt och såg när vi förlorade i Sadden, tror jag, mot IBF Örebro. Och då var ju, alltså, fantastiska spelare där, men då var ju där bara juniorer och uppstickare som de skulle bara sättas på plats av Lillon.
Var det IBF då eller var det Axberg? Det var IBF då eller?
Ja, IBF och Axberg, det är samma gäng. Det var ju Ekengren och, vad heter de? Ja, Jim Genberg och alla de här. Som idag är, ja, grymma. Men då var de ju bara små fjurinsar. Och vi förlorade i Sadden mot dem. Jag var helt knäckt. Jag satt på läktaren i världens varmaste idrottshus. För de byggde om den där skiten då. Med, så det var liksom, man var lika svettig på läktaren tror jag som man var på plan. Och då gick ju tungt med ÖSK. Man behövde något slags positivt med, kände jag. Och ÖSK ska jag säga, det var fortfarande alltid prio ett. Men när jag tittade och jag satte mig med Micke och dem som ändå var intresserade av att jag skulle komma tillbaks. När vi satt oss och kollade på schemat så såg det ändå relativt positivt ut. Jag skulle kunna vara med ganska mycket matcher som inte krockade. Och jag tror jag skulle kunna träna 2 gånger i veckan som inte krockade med ÖSKs matcher. Eller ÖSKs träningar. Så att som sagt, det var inte så att jag släppte ÖSK där och hade mindre fokus, skulle jag inte vilja påstå, även om. Ja.
Fanns det någon dialog där med ÖSKs ledning att det var okej? Eller?
Ja, det gjorde jag upp med ordföranden och de där. Så att det var inget som jag gick liksom.
Nej, inga konstigheter.
Nej. Så att då när det där derbyförlusten så satt vi oss och kollade på det. Och då sa vi att jag går tillbaka och är med slutet på säsongen. Och det är ju inget jag ångrar. För som sagt, det var ju mitt bästa innebandyminne som kom av det.
Ja, precis. Det var ju 6 matcher där.
6 matcher blev det kanske, ja.
Ja, du har spelat. 6 matcher i Vasahus. Men poängproduktionen skiljer sig. Inte så konstigt kanske. 6 matcher i Vasahus, 25 poäng.
Ja.
6 matcher i Lillon där och så 11 poäng. Det är väl det är vanligt, får man ju säga.
Nästan 2 poäng per match.
Får inte träna till hela sången och sen glida in bara.
Ja, eller? Ja, absolut. Det går. Jag tror jag fick spela med Jatko Alpstam där, men så att det var väl de som slog.
De hamnade ganska högt i poängläggande en sång också.
Ja. Vi hade ju bra året innan så spelade jag ihop med dem mycket och då hade vi faktiskt ett riktigt bra. Vi åkte ur den säsongen tyvärr, men vi hade ett bra samarbete. Sen vet jag, det funkat riktigt lika bra Division 1-säsongen, men det räckte ju tydligen.
Men finns ju en rolig artikel från en av, söker man då på Micke Nilsson Lillon på Google, så får man fram en artikel att äntligen storseger för Nilsson. Och det handlar då om att du fortfarande kvar i ÖSK, men det har gått tungt, men du spelar väl Lillon nu och så får du äntligen vinna. Det är piken i artikeln. Jag ser inte vem det är som har skrivit den, men jag länkar till den här sen när vi släpper ut podden, men det är lite kul att läsa att Alén då säger någonting om att det var kul för dig att vinna också lite grann. Men det är mycket positivt också. Men det är lite kul, alltså, du har inte sett den innan.
Nej, ja, den där har jag nog missat alltså.
En rolig bild på det. Du ser väldigt bister ut på bilden också. I Öskotröjan.
Då var jag ofta bister antagligen. Ja. Det var väl det som gjorde att det inte gick så bra. Mer glädje behövs på innebandyplan.
Men den länkar till så kan folk läsa. Lite rolig artikel.
Ja, det har blivit några. Jag vet, Henrik Bränd kanske det var han. Han ringde några gånger. Framförallt efter 19-1-förlusten vet jag. Han ringde och tyckte att det var den näst största förlusten i innebandy.
Det var inte största i alla fall. Så då, jag tror. Nej,
det hade lika kunnat gått för största tyckte jag. Så att vi borde släppa några till så hade man varit bäst på något.
Med historieböckerna. Ja. Men som sagt, du kom tillbaka till Lillån och du, den här legendariska matchen som... Ja, men den var ju fantastisk. Alltså... Oavsett vilket lag man höll på så kan man ändå tycka att jäklar vilken bra match det var och mycket känslor.
Mm.
Det blev 4-3, va?
Eller 4-3
och Jimmy Eriksson var ju, och Johan 2-3.
Eller 3-3. Jag tror Jimmy gjorde 2 den matchen.
Ja.
Jag kommer inte ihåg exakt hur det var med. Men ja, underbart. 4-3 blev det, stämmer. Mm. Men vi hade 2 mål till godo för de behövde vinna matchen. Och vi gjort det direkt för oss. Så att det var lugnt, var i marginal. Ja.
Men då klev ni upp då Allsvenskan södra.
Yes.
Nu har inte det här, men det gick väl helt okej den sången, eller hur, i Allsvenskan?
Fantastiskt bra första sång.
Är det då ni blev 4, eller?
Yes.
Ja, precis.
Det var ju då, jag vet, Michel Kanen, den tränade ju Örebro året innan han suttade tavlor efter det där vid förlusten. Men året efter sen så i Allsvenskan så kom han över till Lillån. Han och Anders Granlund, ja, hittade ett fantastiskt samarbete faktiskt. Haft extremt många bra tränare i Lillån, ska jag säga. Mycket kunniga, alltså, ja. Mikael Len, Peter Bjur, för att nämna några. Men det Michel tog med sig in var en annan, alltså han levde innebandy. En annan, och även för jag, mig och andra, så är liksom, men innebandyn, man har sitt jobb och sen så åker man till innebandyn och man planerar sina träningar, man har en struktur och man har något som man vill dela med sig av och utveckla spelare och så. Men alltså den seriositeten som Michel kom in med i samband med Granas också extrema kunnande kring innebandy och hans sätt att jobba med människor, prata med människor och utveckla människor, så var något som gjorde att vi lyckades extremt bra. Jag har aldrig varit med om det förut, men helt plötsligt så att man ju hade videoanalyser innan varje match, så såg man minst en period med motståndarna och fick, ja, men här ser vi hur de gör det här. Jag glömmer, det var någon match mot Kalmar hemma, Kalmarsund, med Simon Nilsson och ja, väldigt bra spelare. Och vi kollade på den, bara, ja, men då vågar vi bara in och skjuter fantastiskt bra. Jag tror första perioden täckte vi ner, ja, Jimmy Eriksson själv täckte ner 15 skott, men täckte ner alla skott, spel vände på dem och vi fick nycklar direkt i matcherna för att vinna dem och vi slog dem hemma. Och på det sättet tror jag vi överraskade många lag och de förberedelserna och analyserna som Michel och Granlund gjorde att vi lyckades extremt bra den säsongen. Ja, slutade 4 till slut. Trots tapp av sån som Alpstam och Jatko som lämnade inför den säsongen. Och samtidigt så hade vi de här Simon Palmén och de här unga grabbarna Kapple som var på väg upp och ja, hade en enormt fin utveckling under de här åren.
Ja, men som sagt, då slutade ni 4 den säsongen.
Mm.
Men säsongen 13-14 fanns du inte med i Lillån. Och nej, du fanns inte med någonstans, kan man säga, spelade innebandy. Många som känner dig vet ju vad som hände. Men du kan ju berätta själv kanske.
Jag minns faktiskt slutet på säsongen med 12-13. Då gick vi riktigt bra, vann Visby borta, det vet jag. Men jag vet vad matchen Kalmarsund, återkommer till det laget, men Kalmarsund borta, så vet jag på uppvärmningen att det kändes som att det var sträckt med någon liten bristning i ljumsken. Jag kände av ljumsken på uppvärmningen och var lite så här, kommer jag kunna spela, hur funkar det? Men jag kunde spela matchen trots att jag hade lite ont, men det funkar att spela med. Jag tror jag förlorade matchen tyvärr, men det blev min sista match med Lillån. Sen fortsatte den här smärtan i ljumsken att blir värre och värre. Jag vet, jag följde med till Visby och hade hoppats att jag skulle kunna spela, men det gick inte, då var det så illa så jag knappt kunde gå. Jag kommer ihåg, Vi var på vägen hem därifrån. Det var, jag höll på att garva ihjäl mig och polarna. De i laget skrattade med, för jag nös någon gång utanför bussen. Höll på, jag föll ihop sig i en säck. Jag hade så jäkla ont. Det var galet.
Hemskt att skratta egentligen.
Ja, men det, då var det. Jag bara kröp runt där. Och då trodde man att det är nog brock, var det några som sa. Det var någon som sa, ja, brock. Och farsans sambo är läkare. Så att då ringde henne. Ja, men gå och kolla. Så jag gick till vårdcentralen och de körde upp något finger i ljumsken där. Någon läkare bara, det är inte brock. Men då trodde de det var någon överansträngning eller någon sån här inflammation i ljumsken. Så då fick jag gå till sjukgymnasten och töjde då vände lite och ja, det är någon inflammation, käka Ipren och lite sådär. Samtidigt gick jag till någon Benny Frisk och då var nej, du är sned i ryggen. Så då fick jag ett program för att vara sned i ryggen och sen så snackade jag med farsan som är sjukgymnast. Nej, men det är någon kort sätesmuskel där någonstans. Så då hade jag ett program för det. Så jag följde väl en 3 rehabprogram där ett tag. Det var liksom, ja, men det måste bli bra på något sätt. Och samtidigt så blev det bara värre och värre. Jag kunde cykla, jag vet. Ja, men cykla var den motion jag kunde göra. Jag hade svårt att gå och svårt att sova på nätterna. Så att något var ju fel, kände man. Och sen hade jag en fantastisk sjukgymnast, Erika Stenbäck, på Kala vårdcentral. Som hon ringde, tror jag, till och med 1 maj, för det hade varit på en andra undersökning där. Så hon ringde 1 maj, nej men du, det är något som inte stämmer här, så. Nej, men jag ordnar en remiss så du får komma på röntgen. Så att men ring till dem, för det tar 3 månader liksom att få komma in på röntgen. Men ring till dem imorgon, jag fixar en läkare där. Han skriver en remiss. Så jag ringde dagen efter och sa, jag har fått en remiss till er liksom för röntgen. Jag tar vilken tid som helst, jag så ont liksom när som. Ja, vi har en tid imorgon, sa de. Så ja, men kan hon, fick jag komma på röntgen där. Och sen, ja, sen efter det så gick det ganska snabbt, får man väl säga. Jag fick svar, de såg någonting i skelettet. De ville väl inte säga vad det var först, men jag fick göra en magnetröntgen och åka upp till Stockholm, någon specialistenhet. Och där kunde de se att det var något som heter Ewing sarkom, då, en form av cancer, en cancerknöl i. Som satt i ljumsken och tryckte. Stor som en 5-krona. Så att när det väl... Då gick det undan, så där måste man ju säga. Och någon vecka efter så påbörjade jag behandlingar här i Örebro. Med cellgifter. Och skulle opereras först egentligen. Men det ställde de in, så att det blev cellgifter och strålning i... Kan det vara? Ja, cellgifter i 10 månader och mitt i där någonstans så fick jag strålning i ljumsken då i... 3 veckor ungefär, 2 gånger om dagen.
Om vi bara backar tillbaka lite grann, du pratade om att du hade en massa olika behandlingar och det brukar ju generellt låta så om det inte är några typiska symptom. Det är lång tid innan du liksom kom till röntgen att du fick det, alltså snackar vi månader? Alltså, eller?
Ja, men det var, jag tror det var slutet februari jag spelade i Kalmar där när jag började känna av mina symptom. Sen var det ju,
man vill skaka av
det. Ja, men det blir bra. Jag vilar och så vidare. Mm. Så att det dröjde ganska länge. Jag vet, syrran och farsan fick tjata på mig lite att jag skulle gå och söka upp något för det där. Så då till slut så var det väl jag tror jag började mina behandlingar i mitten på juni. Jag fick väl beskedet slutet maj. Men ja, någon gång mitten maj så... Alltså hon ringde 1 maj där då, vet jag. Mm. Och sa att hon hade ordnat en röntgentid. Så från att jag gick på den röntgen som kan ha varit 5 maj så var det 1,5 månad innan behandlingarna var igång. Så det gick snabbt. Och ja, jag kan säga en annan. Man hör mycket om svensk sjukvård och sådär, men jag har bara positiva erfarenheter av det.
När du pratade om det att du var på röntgen, magnetröntgen upp till Stockholm, när började du fatta att det var någonting? Alltså, för man får ju en känsla någonstans. När det är sånt här att nu är det någonting på gång. Alltså de säger inte rakt ut.
Nej, alltså jag vet inte. Den smög sig kanske på. När jag var hos ortopeden här i Örebro. Han hade kollat på vanliga röntgenbilden. Och sa att det sitter något i benet. Då börjar man väl fatta lite. Jag tror jag sa till någon. Ja, men det här skulle ju kunna vara en tumör. Så. Och samtidigt när man är. Alltså när jag var i den situationen, men jag hade så jäkla ont liksom, och inte kunna sova, käka smärtstillande för att sova. Då vill man bara veta, vad är det? För alltså ovissheten tycker jag var värre än att få beskedet nästan. Att inte veta vad det är som gör så fruktansvärt ont. Och ja, men någonstans ställde man in sig där på att jag kände också, jag vet när jag var hos sjukgymnasten där, att hon gjorde några tester och sen gjorde hon samma tester gången efter och det gjorde inte ont på samma sätt. Alltså det var ingen vanlig skada eller något sånt. Det var något annat. Så att när jag åkte upp till Stockholm där och fick det definitiva beskedet, då var jag ganska inställd. Jag tror jag fick frågan av läkaren där. Han sa liksom att, du har kommit hit, vad tänker du? Ja, men jag tänker att det är cancer. Ja, det stämmer så. Det är den här eller den här sorten, nu ska vi ta prover och se vilken
det är. Hur var det? Var det liksom en lättnad nästan? Alltså, det låter, men alltså, du sa ju ovisshet. Ja. Liksom lättnad och tack, nu fick jag liksom veta vad det är i alla fall.
Ja, men lite alltså, lättnad är kanske fel ord. Ja, det är fel ord. Han var så jäkla bra. Alltså, helt fantastisk. För då, jaha. Och då är första man, ja men hur ser det ut? Vad händer nu? Ja, ja men det här kommer bli bra, vet du. Så nu är det så här, nu kommer du få cellgifter i 3 månader, 4 behandlingar. Sen kommer vi operera och sen kommer du få cellgifter i 4 månader eller ja, 3 månader. Och sen är du klar. Sen är du frisk. Kanon, bra. Och då börjar jag tänka så här, ja men aha, då kanske jag kan, okej, jag behandlas till jul där. Ja men kanske kan jag göra comeback i Lillån i januari. Det var liksom det första man tänkte på. När ska jag komma tillbaks? Och där tror jag också det här, som jag vet, jag har pratat med en del vänner och så här, alltså idrotten och innebandyn där har varit en sån enorm hjälp. Att kunna, att sätta upp det, att få mål, att se ett slutmål. Och att förstå att det krävs ett jäkla jobb för att komma dit. Jag sa det till grabbarna i Lillån, som ja, den stötningen man fick därifrån var ju fantastiskt med kort och grejer. Men jag sa det till dem, ja men ni kör redan försäsong i spåret och springer som ni spyr, och jag kör liksom min kamp i sjukhussängen och får cellgifter så jag spyr. Men det kräver, man måste betala någonting för att nå något. I spåret springer man tillsammans för att vinna matcher. Cellgifter och att få behandling, det gör jag för att komma vidare i livet. Men det krävs en uppoffring och man behöver mål till dåligt där på vägen för att nå de mål som man har.
Någon juni påbörjade du cellgiftsbehandlingen?
Ja, mitt i juni.
Det var tidsramen lite grann. Så någon gång 3 månader sa du, och sen så var det, det blev ingen operation eller hur?
Nej, jag skulle opereras i september någon gång. Fick och gjorde en röntgen till för att se hur det såg ut. Så. Skulle åka upp, det var klart. Jag skulle åka upp till Stockholm dagen efter. Jag vet, jag hade lite ångest därför att det var en ganska stor operation och det var derby dagen typ 3 dagar efter någon sen. Så jag bara, aha, ja, men jag kanske får komma in i rullstol och se derbyt. Hur ska jag lösa det här? Men jag var nere på gymmet och träna och skulle åka upp dagen efter liksom, för att få köra ett sista pass innan man skulle vara ganska stilla ett tag. Och då ringer han Otte, läkaren, så här fantastisk läkaren, Otte Brosjö. Då ringde han bara, du, vi har kollat på bilden här. Det ser svårt ut att operera, så den sitter rätt illa till. Men 95% av den har försvunnit, så av tumören. Så att det ser bra ut behandlingsmässigt. Och så berättade han om någon isländsk forskning att men det går lika bra att ta bort det med strålning. Så vi kör på det istället. Så då var det väl, då hade man väl en liten down-period. Man hade ändå, alltså när man har målbilder och ställer in sig på någonting. Att okej, nu är det här och sen så ska jag tillbaks och så vidare. Och så liksom, ja, ändras det. Och då, ja, men det tog ett par dagar där. Sen var jag tillbaka och bara, ja, då hade man ställt om siktet och så var det strålning istället.
Var det på en gång eller?
Nej, det blev sen i november någon gång där, tror jag, strålningen låg i 3 veckor. Och sen blev det längre cellgiftbehandlingar efter. Jag vet inte om det hade med det att göra. Jag frågade inte så mycket dem. Det var bara, nu ska vi göra det här, så då körde vi.
Nej, för jag minns, du sa du tränade på gym och så, höll igång någonting med innebandy så, och det var mest träna gym och hålla igång kroppen liksom.
Alltså ja, nej, jag, man har ju tränat hela sitt liv, och jag var inne var tredje vecka, så jag inne i 3-4 dagar för att få behandlingar och så. Och då var man ju inte aspigg dagarna direkt efter där, men efter någon vecka så började man kunna vara lite fysiskt aktiv och cykla lite och övrigt och jogga någon gång och sådär. Alltså som alltid, innebandyn har betytt mycket och betyder mycket, och för mig var det viktigt att på något sätt fortsätta med mitt liv. Jag skulle vara Micke Nilsson, jag skulle inte vara han som är sjuk och har cancer. Det var alltid, det sa jag från början, skulle alltid vara en målsättning. Och vad gör Micke Nilsson? Jo, han håller på med innebandy och han jobbar. Så även om jag var sjukskriven så var jag en hel del på jobbet när jag orkade. Jag var nere på Lillons träningar och var med. Ja, sista, i alla fall slutet på säsongen, var jag med i båset nästan alla matcher. Och sen är jag väldigt tacksam, och det var väl där det blev KFUM. För jag känner ju Albin och Harry som var med här och tänkte att ska jag vara med och träna någonstans så kanske division 2 är en nivå som man klarar av. Och ja, men tack vare KFUM så kunde jag få möjlighet att spela innebandy de veckorna jag mådde bra. Och det är ju inte lätt att bara låta någon, jag vet mig själv, man är tränare i ett lag och har ett lag, att jaha, ja, men när kommer han ner? Ska han vara med nu? Och det var ju många i laget som jag inte kände eller visste vem jag var, men det var aldrig något snack, utan jag var alltid välkommen och det är extremt tacksam för KFUM.
Jag minns det att du var nere, men när var det på hösten du kom redan, eller var det mer på våren?
Mer 14, på våren tror jag. Ja.
För jag minns tydligt är att du kom ner en kille som inte har något hår. Det var väl säljspanningen då?
Ja, jag exakt. Extremt hårlös överallt, ja, kan jag säga.
Karl och liksom tänkte, vad fan är det där, tänkte jag. Jag såg, man känner liksom igen, men liksom frågan om vem är det? Ja, men det är nya. Är det? Ja, just det är det, ja. Så där, man visste då att du har haft cancerbehandling och så här, liksom, men det var liksom det som det alltid varit i KFUM lite grann, att alla är välkomna ner och testa och sen så får man liksom ta det efter, men det är klart, jag tror Albin pratade med om det också, att men jag kanske kommer igång här nu, då får man spela, så det är bara att köra, det är väl inte med det.
Nej.
Så att det var väldigt öppet, så här, vill han spela så gör han det, och vill han bara träna, men då gör han det för att komma igång, för det har man genomgått den perioden i livet så bör han nog få tillbaka, ja, men typ innebandy då, som man vet liksom betyder så mycket för oss som håller på med sporten.
Ja.
Så det är mitt minne av dig, att när du kom ner och sen så var det bara kul att du ville fortsätta sen därefter liksom.
Ja. Nej men det mottagandet som sagt som jag fick av alla var ju fantastiskt, och att få vara med och spela, och det, alltså är det någonting som jag har lärt mig om idrott och tycker att, ja, men har man haft en tung dag på jobbet eller det är något annat, att få vara fysiskt aktiv och träna, och alltså spelar du innebandy då är du bara innebandy. Det finns liksom inga andra bekymmer, utan du måste vara fokuserad på det. Så att det betyder mycket de få gångerna. Det var ju inte jättemånga gånger, men ett tiotal träningar kanske jag gjorde med klubben. Extremt roligt. Sen är det också att konditionen, alltså kondition har ju kanske varit min styrka genom alla år. Jag har orkat springa och kan springa väldigt mycket. Det kan man inte. Kroppen är full med cellgifter, kan jag säga. Då, oj. Det var jobbigt. Det var en rush och sen var man slut. Så fick man känna på att det var dåligt tränande. Det vill man inte vara. Det gäller att hålla igång.
Du pratade om innebandyn och vad den betyder för dig. Liksom, vilken betydelse hade det för dig liksom att genom det här? Hade det? Fanns en, alltså, du var ju liksom inte med i något lag, men jag antar att du fanns runt omkring Lillon på något sätt ändå liksom, och fick stöttning av gamla lagkompisar och folk du kände, men liksom
Lillon, det var ju samma sak där, jag var alltid välkommen ner när det var träningar, jag var inte med och tränade, det hade jag dragit ner för mycket, tyvärr KFUM, så det är lite högre fart på Lillons träningar, men jag var alltid välkommen ner, träffa grabbarna, alltså det här, någonting som vi alltid haft i Lillon, som där är omklädningsrumshänget. Vi har under alla år jag spelat Lillon så har haft ett eget omklädningsrum med fantastiska förutsättningar i Mellringe med bastu, tv och allting, och nu sista åren nere i idrottshuset. Och det blir, där sitter man och hänger och umgås innan och efter träningen. Och där var man ju alltid välkommen ner och sitta och hänga och snacka med grabbarna. Och så jag vet, jag tror det var enda gången ska jag inte säga, men liksom, man blev riktigt rörd. Jag fick något kort från försäsongen Lillon, där man hade samlat hela föreningen i stort sett, med juniorlag, herrlag, ledare, ordförande, och liksom, de satt under målskylten i Karlslund och liksom att skrev någon fin hälsning där, och det var rörande, och då man insåg att det här ska jag tillbaka till. Så att det betydde alltid mycket, och just att alla inom innebandy lät mig vara mig själv. Jag är mycket innebandy, och det var aldrig något snack. Det var aldrig några liksom, aha, nu, alltså, hur är det med dig? Liksom, och sådär, något, det var aldrig något tycka synd om. Så, utan det var, jag blev bemött som nya inom det. Och det vill jag verkligen. För det var det jag ville vara.
Du ville vara Micke Nilsson, precis. Det var det du ville behandla så. Ja. Inte som den sjuka.
Nej. Mm. Sen fantastiskt att alla bryr sig och frågar. Det var många som gjorde med. Och jag hade inga problem då som nu egentligen att prata om det. Men läget, och man märkte bland annat att han vill prata om det. Då fanns de där och man kunde prata med dem. Och ville jag inte det, då fanns man där. Och man var precis som vanligt. Så innebandyn och vännerna inom innebandyn, alla och det, den stöttning och omsorg som man fick därifrån var ju fantastisk. På samma sätt som självklart familj, jobb, det fanns andra runt omkring som stöttade, men innebandyn som en stor del var, ja, det gav mig mycket kraft och energi under det året.
Om vi tar med en sån här filosofisk fråga, men hur ser du liksom på, jag vet inte, du kan så fri sen.
Jag gjorde min sista behandling 2014, maj 2014, tror jag det var. April 2014.
Mm.
Så där kan man säga att jag är cancerfri sen dess. Behandlingsfri i alla fall.
Det jag tänkte komma på är, ser du liksom, har någonting annars i ditt sätt att se på livet, om man säger liksom innan och efter?
Det är en bra fråga. Alltså man får ju, alltså, jag tror mitt mål, eller alltid försökt se det positiva med livet. Det enda man vet på något sätt är att man har fått sin tid här på jorden. Sen hur lång den är eller hur kort den tiden är, det kan man inte påverka. Man kan som jag bli sjuk och man kan klara sig, och tyvärr så är det de som inte gör det. Det finns många som tyvärr försvinner för tidigt tack vare cancer som är en grej, andra sjukdomar, och jag tror att de flesta har någon koppling till. Men vi har fått vår tid på jorden, oavsett hur lång eller kort den är, så handlar det om för mig att få ut så mycket som möjligt av den. Att göra saker jag mår bra av. Att kunna förhoppningsvis bidra till att andra människor också får ut så mycket som möjligt av sin tid. Kanske en del i att man är med lärare, tänker jag. Men så tror jag tänkte mycket innan. Jag kan inte peka på någonting idag egentligen som har kommit ut av den tiden som var sjukdom. Det känns mer som en parentes på något sätt. Det blev så tidigt ett tydligt mål bara att okej, nu är jag sjuk, det här är det vi ska göra, sen går jag tillbaka till mitt liv. Och så blev det. Det blev väl, jag fick någon slags överslag av innebandy där då, när jag insåg mycket saknade innebandyn, så att jag sa ja till allt och distriktslag, Lillån och KFU. Men det är väl någon slags liksom.
Du måste jobba i kapp det ju, eller hur?
Ja, men det var
så att jobba kapp den tiden.
Ja, lika mycket innebandy som jag missade året, så tog jag kapp där. Och det är också fantastiskt att få det erbjudandet att komma tillbaka till Lillån, var tränare där.
Precis, för att efter då, alltså 2014-2015, så blev du då spelare i KFUM. Vilket jag är väldigt tacksamma för. Men du blev ledare då tillsammans med Granlund och Larsson.
Yes.
Hur var det då? Blev tränare?
Bara
tränare, för du var inte spelare då.
Nej.
Spelade inte alls.
Och det var väl alltså, när man kommer upp i min ålder, så 33, 34. Nej, men framförallt så kände jag väl att tappa ett helt år, eller ett och ett halvt år med träning, och sen försöka träna sig tillbaks till den nivån som krävs för att spela ändå i division 1. Jag vet inte om jag var redo att lägga ner den tiden så på egen träning. Men som sagt, man har hjärtat i Lillån. Jag fick erbjudandet, och framförallt att få träna tillsammans med Grana och Larsson, som fantastiskt kunniga och duktiga tränare, och få vara en del av den ledartrojkan. Det kändes väldigt inspirerande och roligt att se vad man kunde lära av dem där. Så att vi hade ju en tuff säsong, klarade oss kvar precis till slut. Det var ganska lätt att tacka ja till den när det blev vi tre där.
Vi ska återkomma till Lillån lite grann i deras säsong just nu och lite grann förra säsongen, men du har lämnat Lillån helt nu. Du är liksom inte tränare, du är inte ledare, utan du spelar KFUM. Då säger vi så här då. Kommer du återvända till Lillån nu när du tillhör KFUM? Tror du det är framtiden när du liksom lägger den där klubban på hyllan?
Vad som händer framöver egentligen, nu har jag blicken på den här säsongen och det jag gör i KFUM här nu som spelare och lite assisterande tränare till Albin. Jag försöker vara i nuet här, så kan jag säga. Jag kanske återvänder till Lillån i någon roll där, det beror på vad de säger, men det känns som att där är man ju välkommen i olika inom olika lag så. Men det vet man aldrig. Jag älskar Lillån och då ska man känna att man har något och bidra med också och så. Jag kommer följa Lillån i all evig framtid i alla fall, det kan jag lova. Sen får vi se vad framtiden har i sitt sköte.
Om vi vill prata nutid då, Kofum, där är du andra sången som spelar nu och som assisterande till Alvin då. Jag vill prata lite grann som du var förbundskapten förra sången med Harry. För 99-orna. Så känner du till några av våra 99-år. Du känner till klubben lite grann. Du som har varit i en framgångsrik klubb som Lillån, vad ser du liksom KFUMs riktning där? Alltså, har vi någonting att bygga på, tycker du? Hur ser du liksom, vad är din känsla?
Det tror jag pratar med andra människor om, att det kan finnas något här för en framtid. Det tror jag definitivt. Det finns ett gäng bra 99er som kommer fram och som definitivt har möjlighet att spela väldigt högt upp om de fortsätter träna, fortsätter komma med den inställningen till A-lagsträningar och så som de gör och fortsätter utvecklas. Sen vet jag lite för lite om hur det ser ut med ungdomslag under det. Men jag tror att det känns som att KFUM har någonting bra på gång inför framtiden. Sen tror jag det är viktigt att om man nu är vi med och slåss i toppen på tvåan. Och som förening tror jag det är viktigt att hitta den här rätta tajmingen. För om man nu vill ta steget upp i division 1 som ett första steg för att bli en mer elitförening, så tror jag det är viktigt att hitta tajmingen när man ska ta det steget och de unga är redo att axla ett ansvar. Det finns fortfarande en del äldre spelare i A-lagsverksamheten som kanske inte, som är frågan hur beredda de är att satsa i division 1, och då måste de unga vara redo att ta över ett visst ansvar där. Men lyckas man hitta den tajmingen, så tror jag definitivt att det ser just ut för KFUM som klubb framöver.
Du sa några grejer där, men har du några tips till unga talanger? Alltså, talanger är en sak, men det krävs ju så mycket mer för att lyckas ändå. Vad har du några så här?
Den största talangen är att träna och att kunna, att vilja och att hela tiden göra sitt bästa. Om det är en talang, så är det den som man skulle välja. Jag kan ju kolla på de killarna som varit, alltså många som jag spelat med i Lillån som kommit upp där genom åren, där det har varit de som är helt fantastiskt bra som kommer upp och kan göra grejer med klubb och boll som en annan inte är närheten av, men de har inte rätt inställning till det, de är inte beredda att lägga ner den tiden, de är inte beredda att leva rätt med innebandyn, det som krävs. Och sen har man sådana som Simon Palmén och Johan Kapple, när man har följt dem, som kommit ner varenda träning, de har tagit den här skiten man får som junior, de får lite extra smäll och de jobbar och jobbar och jobbar och är lite lagom kaxiga och tar för sig och blir, ja men Johan Kapple spelade SM-final förra året och ja, Palmén hängde ju ett par för Falun, så är här igår när de slog Storvreta. Alltså, det krävs, visst du ska ha något, men talang är viljan att träna. Alltså någonstans handlar det om för mig. Sen ska det bli världsbäst, då krävs något annat så. Men det tror jag är viktigt. Så att, att de är nere, fortsätter göra sitt jobb och försöker vara så seriösa som möjligt med sin innebandy. Sen ska man inte bara leva innebandy, man ska leva livet självklart. Men för att bli bra så krävs det att man tränar och tränar rätt och mycket.
Bra. Då kör vi det här segmentet gnällbänken. Nu ska du få gnälla fritt hur mycket du vill. Det är ingen som säger emot det här nu.
Ja, det är underbart.
Så kör på en gång.
Gnällbänken. Då ska jag gnälla på två saker. Jag kommer ju låta extremt gammal nu. Det har bara med ungdomar att göra. Nej, det har det inte ena punkten. Första är ju att suga in bollen i hooken. Det är så många som, när man ska avsluta och skjuta, först suger man in den i hooken och så ska man ta något steg och göra ett lite snyggt, tror man, målet. Och jag ser så många skott som hamnar i täck tack vare det. Vem har gjort flest mål i Örebro innebandy någonsin? Ja, det måste vara Marcus Alpstam, tror jag, överlägset. Jag har aldrig sett en man suga in en boll i en hook. Han skjuter direkt varenda gång. Direkt skott, även om bollen kommer fel, han skjuter direkt. Den studsar lite där, han skjuter direkt. Missar han ibland, men han gör ju fantastiskt mycket mål. Lär er att skjuta direkt. Och det skottet man ska lära sig att skjuta, det är handledsskott. Jag vet inte, jag har dålig koll på många mål jag har gjort, men jag kan lova att 95% är av handledsskott. Så sluta dra in, lägga in bollen i hocken, junior jävlar. Den jag ska gnälla lite på, det kanske inte bara junior, men något. Jag vet inte om det är en innebandy grej med att, alltså, innebandy är en lagsport för mig. Sen kan det finnas individualister inom, kan prata, inom lagidrott, men det är så många som spelar innebandy och som, ja, men tycker man själv, alltså, man spelar för sig själv. Det är viktigt att det går bra för mig. Alltså, en lagidrott handlar om att alla är en del och har en roll i ett lagbygge. Är du en trupp som man är högre upp i systemet, så då har man en träningstrupp och så har man en matchtrupp och så här som spelar. Och det är så många som har kommit och så tycker man att man är svinbra och sen så kommer man och så får man inte spela så mycket som man hade trott och så tappar man appen och så tar man en timeout för att nej men jag fick inte spela, jag var inte stjärna här liksom. Och att man inte fattar att alla är lika viktiga i ett lag. Är du den som, alltså, du kan bara gå in och göra ditt bästa på träningar och då kommer laget att utvecklas. Vinner man så vinner man som ett lag. Förlorar man som ett lag och alla spelar sin roll. Men det är, någonstans så är det är för många napptapp liksom under säsongerna. Har du skrivit på ett kontrakt och ska spela, då får du liksom ta din roll i laget och sluta tappa nappen när det inte gick som du hade tänkt riktigt. Var förbannad på tränaren och gå in och visa ännu mer nästa träning då att du ska ha den där platsen om du tycker att du är värd den. Så att sluta tappa nappen och bit ihop och slit. Som sagt, du kan aldrig göra mer än ditt bästa, men det kan du alltid göra.
Det är oringa visor från nya. Nej, det är härligt. Jag ska inte säga emot, för jag håller nu med dig till 100%. Däremot så pratar vi lite Division 2. Vi har ju börjat redan, det är väl 3 matcher har ni spelat.
Mm.
Har gått bra hittills i alla fall. 3 vinster. Jag vet inte om du har någon tippning, men du kan uppskatta vad tror du liksom, vi snackar botten liksom, vilka lag tror du liksom kommer få det kämpigt?
Alltså, lite om man kollar nu och vad jag trodde innan kanske är lite skillnad, men jag tror ju att Pålsboda, Kopparberg tror jag kommer få det tufft. De kommer väl ta sina poäng på sin hemmaplan där, men vi mötte dem här hemma, så det är ju, ja, inget fantastiskt spel så. Sen är jag lite orolig för Hovsta. Jag vet inte exakt vad som händer mot Vasahus där. De kommer ju förlora mot, men jag tror det finns många unga riktigt duktiga spelare där som är och knackar på dörren till Lillån, så att jag hade räknat med att de kommer gaska upp sig. Men så här spontant nu så tror jag nog Kopparberg och Pålsboda kan få det. Kan
vi,
få det tufft.
Vi snackar nykomlingar då. Vi ska dela upp det lite grann, men Flåbarklubb, börja med.
Ja, det är ju mycket många gamla grabbar som har spelat Lillån där som man har koll på. Någon som spelar, som jag var tränare för förra året, som jag tror också är med där nu. Så att de känner jag ju en hel del av de grabbarna. Och det är ju de här, jag tror att Albin gnällde om förra gången. Hur länge får man vara talang om vi nu pratar om det? Det finns nog en del sådana där som har kommit upp lite i åren som kanske inte är talanger längre. Men duktiga innebandyspelare.
Ja,
jättekul att de har kommit upp, för det är ett tillspelande innebandylag. Så att de kommer nog kunna ställa till en del.
Leder just nu i alla fall.
Ja, men det så pass högt upp tror jag inte de kommer vara med sen. Det är duktiga innebandyspelare, men i alla fall när vi möter dem så vet jag att det kommer vi tvåla till. Stockholm leder ju skytteligan nu, eller poängligan. Det är något som är allmänt fel då, tror jag. Jag ska ta ett snack med, eller med hans mor. Säg åt honom att han får ta en i örat.
Nora då? Ni mötte Nora i andra matcherna.
Real Nora. Nej, jag vet inte, men det var ju spännande. Jag trodde de skulle kunna vara bra faktiskt. Men jag är ärligt talat ganska besviken på det de levererar. Ny tränare som man trodde skulle komma in med någon slags spelidé. Värvat spelare som låg i toppen på poängligan förra året. Och, ja, men, spelare från Lillån som kommer in och tänker att ja, men de här kan bli rätt vassa. Men nej, så, jag hade ingen större idé hur de ville spela. Och... Jag tyckte vi gjorde en ganska dålig match och vinner ändå med 8-5 och ganska bekvämt. Så att jag var besviken. Sen kan det vara ett sånt lag som, det är många nya, de behöver få ihop det. Det tar en tid att sätta en spelidé om han nu har någon tränare där. Så, Så då kanske de får ihop det och kan störa lite lag. Kan de säkert kunna göra, framförallt i den hallen där uppe. Men nej, det var en besvikelse. Det är något mitten någonstans, tror jag.
Toppen då. Vi pratar Gofum, Vasahus. Jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, det var ju de två som drog från förut. Men vi lägger in, som det ser ut lite grann nu kanske då. Men Varköping brukar ligga högt upp, och så slänger in Lindesberg bara för sakens skull, för de ligger där just nu.
Linde tror jag också kommer bli mittenlag. Max, jag vet inte. De tappar ju i alla fall ett par av de poäggörarna. Sen vet jag inte om de har fått in något. De har några duktiga spelare i Helsing, vet jag, var protränare med Lillån, och han, Alla Martin. Framförallt Helsing var väldigt imponerad av det. Honom hade gärna sett spela i Lillån. Så att de har några duktiga spelare. Men, och parketten, alltid lurig att komma till och spela på. De kommer kunna störa en del av topplagen där uppe. Men jag tror inte de kommer vara med upp och slåss om det. Vad det gäller, vilka sa du mer där?
Vadköping kan vi ta.
Vadköping, ja. Grymt bra nyförvärv Erikström. Spelar där. Jag gillar honom skarpt faktiskt som spelare. En underbar inställning. Men kommer också kunna vara med och ta en del poäng och definitivt vara med upp i toppen. Tror inte att de kommer räcka till hela vägen fram, utan min känsla är att det kommer stå mellan oss och Vasahus i år igen. Vasahus har ju några grymma nyförvärv.
Ja, de har ju
David Lundberg. Ja, exakt. Förra årets lag, och sen spetsat till det ännu mer som sagt. Nej, men jag får in en David Lundberg där, är ju grymt. Axel Johansson som var fantastisk i Lillån förra året när vi hade honom där. Så de två på backen. Johan Görtz som de har fått in spelare som sliter och springer och så här sista åren med. Så de här Lindepojka springer
som
och sliter.
Som inte alls passar vad sys.
Nej, det hände ju något där. Jimmy springer och sliter. Alltså det, ja. Jag har aldrig varit med och mött vad sys, men det ska bli kul som sagt. Jag tycker vi ser ju starka ut. Alltså det är som alltid tyvärr på den här nivån, så är det, alla har inte prio, innebandy jämt. Om jag jämför med att vara tränare i Lillån, så där var det är innebandy, man vet vilka som kommer varenda träning, det är alla tillgängliga till varje match om det inte är någon skada. Så är det tyvärr inte alltid här, och det får man förstå, folk har annat
med. Ja, det är den nivån.
Det är den nivån, men alltså
jag kan känna lite grann när jag har sett att det finns ju mer att hämta. Spelet har ju hackat ibland, men poängen kommer ju, så det är ju en styrka liksom. Ja. Och det kan liksom bara bli bättre, om man ska säga så, rent spelmässigt.
Vi har inte gått på alla cylindrar någon match. Det har vi nog inte varit nära, skulle jag säga egentligen. Jag hoppas vi kan få, framförallt till de avgörande matcherna, det kan vara spelare borta och vi slår ett Nora, eller kan vara spelare borta och vi slår Kopparberg och sådär. Men de här nyckelmatcherna, har vi fullt lag, så då är vi det bästa laget i serien. Det är övertygad om. Jag är i de här nyförvärven vi fått in i år med Mora-grabbarna, och det känns riktigt bra, stabila grabbar på backen, både Runken och Joel. Mycket imponerad av dem faktiskt. Så det har gett en härlig stabilitet bakåt med.
Och sen kul, alltså så jag som är HJ-tränare då i KFM, det är kul att säga liksom att vi flyttar upp våra 99 då, och en målvakt också som tränar lite grann också med. Det är det vi vill liksom, det är det vi vill göra nu i KFM, och de tar ju för sig, får man ju säga.
Ja, underbart att se dem, som det är ju Jesper Bengtsson, Oscar Viteus och Martin Rönklint som varit med hittills, och även Joel då i målet. Fantastiskt kul att se dem komma ner. Och det är just det här som är hos Palmen och Kapple, de ber inte om ursäkt, de är där, de trycker till, de gör jobbet, de sliter, och de ska ju vara nere och ta så mycket chanser de får. De kommer få chanser i, redan några som har gjort byten i division 2, hade båda var med i DM igår mot, eller båda Jesper och Martin var med i DM mot Gropen igår, gjorde det fantastiskt bra. Så att om de bara fortsätter lägga ner det, så kommer de få fler chanser, och det är jättekul att se. Och det är ju en viktig del för KFUMs framtid som sagt. Sen skulle jag säga, alltså det laget som imponerat mest på mig egentligen den första matchen vi spelade, det var IBF Örebro Ungdom.
De
har vi med. Där hade vi lite tur första matchen kan jag säga.
Det var en tuff match.
Vi Andra perioden var inte bra. Det vi ska vara glada som hade 2-2 inför sista. Sen fick vi bra effekt på att gå ner på folk och lyckades vinna matchen. Och var väl överlag över 60 minuter kanske rättvist. Men de imponerade på mig. De var riktigt, de här grabbarna som är med och tränar med deras allsvenska lag. Det märks, de har ett bra tempo. Riktigt skickliga spel.
Ja, vi glömde dem. Vi får be om ursäkt till Macke och IBF där.
Det är fortfarande IBF. Vi gillar dem ju inte riktigt. Nej. Så att, nej.
Men klart utmanar också. Då avslutar vi snart, men vi går in. Du ska prata lite grann om Lillån, tänkte jag. Ja. Dels förra säsongen, tänker jag. Som du sa, var motig. Jag vet inte, jag har inte följt Lillån så mycket, men du pratade om det här bland annat med timing, att KFM, om man nu har klivit upp, att timingen måste vara rätt, att om äldre spelare slutar så måste de yngre ta vid. Var det det som hände i Lillån lite snett där, att man låg kvar och det kom upp oerfarna unga spelare som fick ta över? Eller?
Ja, alltså det är nog en ganska bra analys.
Duktiga unga, men de har inte erfarenhet. Och det är ju tufft högre upp. Alltså det är alla sporter.
Ja, jag kan jämföra lite. Det här, alltså den Vinnersjösäsongen när vi kom 4 i SM och åkte ur Division 2. Lite samma sak kanske som höll på att hända förra året. Alltså man har, och det hade vi förra året med, fantastiska toppar när vi spelar riktigt bra innebandy och perioder, flera matcher i rad, nu spelar jättebra. Men sen kom Dalarna, och är du ung så är det lätt att Dalarna blir svåra att ta sig ur. Alltså det är lättare att fastna dem. Har man varit med längre och man har fler spelare som varit med längre, så tror jag det finns fler som kan ta tag i det och hitta en väg ur de här svackorna som man hade som lag. Det var extremt mycket förra året. Förlora många matcher, vinna många matcher. Förlora många matcher, vinna många matcher. Det var för mycket sådana liksom berg- och dalbana upp och ner. Sen den erfarenheten som de här unga grabbarna får med sig. Alltså stommen var ju 95-er. Vi hade 97-er förra året som var med. I år, om man kollar, så är det ju extremt många 97-er som är med och ja, men, har ordinarie platser i A-laget. Och sen tycker jag man har en rätt bra mix. Alltså Robert Tunnell är tillbaka, oerhört viktig kulturbärare i Lillån som varit med länge och har en inställning. Alltså, han tolererar inte att man håller på att lalla runt eller något, utan då ryter han i. Han är en av dem som jag tror kommer vara viktig för dem i år. Men också det här att den lärdom att vara så nära att åka ur som vi var förra säsongen. Var tvungen att vinna 3 matcher och det tror jag kommer kunna vara en styrka i år.
Och det vill man ju lägga till, även med KFUMA, så vill jag säga att det var otroligt viktigt att de var kvar.
Ja.
Det har nästan varit katastrofalt för Örebro innebandyn om Lillån åkte ur. Så det var jäkligt skönt att se att de hängde kvar.
Det var ju viktigt. Jag vet inte vad som hade hänt annars. Liksom. Det var grymt. det var grymt skönt.
Men vad tror du då om vi nu, man tar med sig den här erfarenheten till den här säsongen nu. Nu har det gått lite knackigt ju. Som för säsongen kanske. Men liksom, det är ju 3 eller 4 matcher in. Det är lång säsong. Så att man kan hoppas att det liksom tar fart. Liksom.
Ja, men det är tajta förluster. Udda målet här. Men alltså jag tror alla matcher har väl varit ett måls skillnad i stort sett.
Ja, vinsten mot Perul så är ju
2-1.
Ja, 3-2 mot Kumla.
Så var det någon... Jag tror vi förlorade med 5-4 mot Mariestad.
Ja, det
sen
stämmer,
var det 5-5 mot Hagfors. Har ju 4 poäng. Så att det är ju extremt tajta matcher. Och alltså jag har inte sett det. Vi har ju lagt matcherna kass i KFM. Vi krockar jämt. Framförallt nu derbyt mot Kumla. Ja, är det du som lägger matcherna?
Nej, jag vet vem som är matchläggaren.
Ja, jag ska ta ett snack.
Ska vi outa då?
Ja.
Ordföranden.
Okej, Mr. Vitius, ska vi ta ett snack med sen? Nej, nej, men jag har inte sett några matcher. Jag vet inte riktigt hur det har sett ut. Jag har försökt prata lite med Grana och Larsson och har även lärare för en av spelarna i laget. Men det är tajt. Får man det med sig så kan det ju liksom, då studsar det in några matcher i rad sen. Och stundtals har det sett bra ut har jag hört. Och framförallt defensivt verkar det ju stabilt. Man inte släpper in så mycket mål. Det är offensiven som behöver lossna. Och det finns mycket kreativitet. Kan man bara få det att lossna för dels några av de här unga. Men Hella och Älvsjö, de här som... Det finns en fantastisk potential hos de spelarna. Så att jag tror det kommer lösa sig och Lillån kommer vara med där uppe och definitivt slåss om en kvalplats.
Har Örebro innebandy, sista frågan nu. Har Örebro innebandy en plats för två lag i Allsvenskan?
Oj, bra fråga. Inte, jag tror inte på lång sikt egentligen.
Är det ett lag i toppen och ett lag under, eller skulle det vara ett IBF eller Lillen gå upp till Superligan och ett i Allsvenskan? Skulle det funka?
Alltså det är ju vad som händer med IBF och hur de går nu. Jag har ju varit med så länge, så att det jag har sett under alla år är att vi i Lillån har alltid varit med. När jag flyttade hit, då var Närke i högsta och sen så dalade de och försvann. Då var det Lillån och Kumla som slogs, sen försvann Kumla ett tag och då kom ÖSK upp. Och gjorde någon toksatsning där när jag tror någon sportchef i Lillån skicka över massa spelare. Jag vet inte, jag tror han sitter i Nora nu, men jag är osäker. Men då helt plötsligt så skickade över massa spelare, de tog satsade i ÖSK och de var nära att gå upp, men sen försvann de och det blev inget lag där. Och sen nu kom Axberg och IBF upp och så är de med. Och ja, de kanske har en bättre struktur kring föreningen än vad de här andra haft. Så jag tror det finns någon struktur kring det egentligen. De kanske har det, jag har för dålig insikt i hur det ser ut. Men det som är alltid är att Lillån består ju. Och vi kommer nog vara med där uppe. Och om den plats i Allsvenskan eller Division 1 som är det, det vet jag inte. Men min förhoppning är att det här unga laget ska kunna fortsätta utvecklas och ta ett kliv upp snart. Sen vad som händer med IBF, om de lyckas ta steget upp eller om de försvinner som andra lag har gjort i den här stan, det är väl upp till dem att se till att ha den organisationen som krävs för det. Jag vet för lite om det, jag ska inte säga för mycket. Men
det är Lillo Hjärta som talar.
Lillo Hjärta talar, det kommer på. Sen ska det bli någon satsning uppåt mot SSL. Jag tror, sagt, jag har ett Lillo Hjärta, men någonstans tror jag det behövs lite begravning av stridsyxa och sådär med mellanföreningarna. Jag vet inte om det är på gång. Hur det ser ut, det tror jag inte. Just nu vet jag att Lillån vill uppåt och har en satsning som jag tycker ser bra ut på unga spelare, men i längden vet jag inte riktigt hur det ser ut för Örebro innebandyn. Om man ska ha ett SSL-lag så tror jag något slags samarbete kan behövas. Vem som nu ska ta tag i och driva det, det vet jag inte.
Tack så mycket, det var jättekul att prata med dig.
Tack själv, tack för att jag fick komma.
En lång podd blev det. Det landades ut på dryga 95 minuter. Man kanske kan tycka jag ska korta ner, men det var en sån jäkla skön inspelning och härlig snack för Micke att det inte gick att ta bort något överhuvudtaget. Det var en fröjd att få lyssna på Micke, enkelt. Det går inte att sticka under stol med att Micke är Lillån personifierad och att den klubben betyder så pass mycket för honom som den gör. När han berättade om kortet som han fick av klubben på alla lagen, ledare, styrelse, förmågången i Karlslund, så såg man att han fick glansiga ögon. Helt klart finns ett speciellt band mellan Micke och klubben som jag tror är ömsesidigt. Den dagen Micke lägger klubban på hyllan så förutsätter jag att Lillån hissar tröja nummer 5 i taket. Jag ser ju på Lillåns lagutställning i Division 1 att tröja nummer 5 inte används på tillfället. Jag är också helt övertygad om att Micke kommer att återvända till Lillån som tränare någon gång i framtiden. Vi i KFUM får vara glada så länge han väljer att tillhöra vår förening, helt enkelt. Vi kör på med podden och jag har faktiskt sitt med krokar ute till gäster till podden och nu kommer det förhoppningsvis rulla på framöver. Har ni förslag på gäster, feedback eller kritik, kontakta mig då gärna på christoffer@kfumurebroinnebandy.se.